Det här är P1, Sveriges Radio.
Robin, det är rörigt i USA just nu.
Ja, förutom coronakrisen som ju drabbat landet hårt, så har vi de senaste veckornas enorma demonstrationer mot polisvåld efter George Floyds död.
Och det som knyter ihop det här är ju USAs långa, djupa historia av möjligheter och faror som skiljer sig åt beroende på folks bakgrund, hur de ser ut, rasism. För det är ju inte bara polisknän som dödar svarta mer än andra. Även viruset har drabbat både svarta och hispanics hårdare än vita amerikaner.
Och som av en händelse så gjorde ju du och jag, Ivar, en roadtrip genom USA innan allt det här drog igång. Då vi sökte svar på en till synes enkel, men om man gräver lite i den, väldigt komplex fråga. Vem är amerikan? Och det blev en resa till stor del just genom den amerikanska historien. För det är ju ofta där som nycklarna finns för att förstå dagens spänningar.
Precis. Så följ med på den där resan som kommer pågå i två program här i Konflikt. Jag heter alltså Ivar Ekman.
Och jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Vad har vi här, Ivar?
Ja, här har vi ett parkeringshus, men utanpå parkeringshuset så hänger en jättestor vepa där det står Make it count, complete the 2020 census. Och så ett foto på, ja.
Och det här är verkligen en blandad skara människor med ursprung från Asien, det är afroamerikaner, det är en vit herre med stort svart skägg och blonda kvinnor.
Ja, det ska väl vara en bild av alla de som ska svara på det här i varje fall.
Amerikanerna.
Ja, precis. Ja, Robin, du och jag flög alltså till Charlotte i North Carolina i slutet av februari.
Precis, vi åkte till Charlotte dels för att Donald Trump skulle dit. Men också för att det ligger bra till på kartan för att köra till de platser som vi alltså hoppade skulle ge svar på den där frågan om vem som är amerikan, en fullvärdig amerikan. Och det är komplext. Det blev tydligt redan där vid parkeringshuset.
Ja, vi var alltså i USA just som man höll på att förbereda den stora folkräkningen, census. Och jag tog hissen upp till 11:e våningen i ett stort kontorshus mitt i Charlotte.
Good morning. Ivar, nice to meet you. Thank you.
Där jag träffade kommunens censusansvariga, Kim Cohen Bagby, som förklarade just vad folkräkningen innebär.
Census, in a simplified form, is a count of every resident, every person living within the United States. That's being conducted every 10 years.
Det handlar alltså om att vart tionde år räkna alla människor som är bosatta i USA. Så tog Kim Cohen Bagby fram ett censusformulär.
And on this form, as you can see, it starts off with just that information about where you are, how many people live in your house, some basic information.
Och visar frågor om kön, ålder, hushållets storlek och så vidare. Jag pekade på fråga 9.
This question here, number 9. What is person one's race?
Med frågor om en persons ursprung och ras.
Why is that category here on the census form?
Statistics, you know, whether that's race, gender.
Statistik, svarade Kim Cohen Bagby med en axelryckning när jag frågade varför den frågan fanns där. Och så handlar det om att kunna visa att USA är en smältdegel.
To identify that this is a melting pot. The US is a melting pot for all, for everyone to come and live the American dream, as they say.
Ja, jag gillar att hon lyckas koppla den här stora idén om den amerikanska drömmen till ett ja, byråkratiskt formulär. Men med svenska öron så låter ju det här lite motsägelsefullt, att för att alla ska få ta plats så måste man först dela upp människor i ras.
Ja, jag vet. Jag fick ju faktiskt med mig ett sånt här formulär, och det är ju ganska slående att det är så naturligt för amerikanerna att räkna folk på det här sättet. Har du sett här hur det är skrivet?
Nej, jag fick ju aldrig riktigt närstudera det där.
Nej, här står i varje fall de här skarpa kategorierna som alla amerikaner ska sorteras in i. White, vita, black African American, alltså svarta, American Indian or Alaska Native och så vidare. Och så här, ännu mer på detaljnivå, på den här raden så ska man skriva in origins, ursprung. Här står print, for example, German, Irish, Lebanese, Egyptian och så vidare. Man ska alltså välja om man har sitt ursprung i Tyskland eller Libanon eller vad det nu är.
Det gäller att ha gjort sin släktforskning.
Ja, verkligen. Ja. Delvis gör man ju det här av goda skäl för att komma åt gamla orättvisor och se till att resurser fördelas jämnt mellan olika grupper. Men det visar ju också tydligt hur mycket identitet, ursprung, ras, hur mycket det är något som verkligen sitter djupt i det amerikanska samhället.
Mm, och med det där censusformuläret i fickan så gav vi oss alltså ut på vår resa. Som så småningom skulle ta oss till en av de vitaste delarna av USA.
Som också råkar vara på ett sätt den mest amerikanska. I alla fall om man frågar de som bor där.
Ja, i det här första avsnittet ska vi nämligen fokusera på vad vithet betyder i Amerika idag. För om man ska förstå det som sker nu så måste man förstå hur de som kallar sig vita ser på sig själva. Eftersom det på många sätt är i förhållande till de vita och deras tankar om vad USA är och ska vara som de andra försöker ta plats. Och den första, nästintill helvita platsen som vi hittade, det var bara ett stenkast bort från det där censuskontoret. Vi behövde nämligen bara följa ljudet av militärhelikoptrar som flög in över stan.
Ja, kom presidenten.
Var det?
Ja, senare samma dag befann vi oss i en stor basketarena i Charlotte där Donald Trump kom in till ett enormt jubel. Från den så gott som uteslutande vita publiken. Excuse me, sir. Vi passade på att skrota runt lite innan själva rallyt, mötet, satte igång. För att fråga lite folk om det där med vad det innebär att vara amerikan och hur Donald Trumps presidentskap passar in i det hela. En av dem som jag träffade var Mark Hole.
I'm just a redneck boy from up here in Hickory and just wanting the right things done. Tired of being shafted, man.
Mark beskrev sig själv som en redneck, en vit person från landet kan man säga. Han kom från den lilla stan Hickory i North Carolina och han ville bara se de rätta sakerna gjorda. För han var trött på att bli shafted som han sa, ett grovt ord för att vara en förlorare. Jag frågade vad han såg när han tittade sig omkring på de andra Trump-supportrarna med röda kepsar och tröjor med flaggtryck.
I think it's us that's the American lovers, people that love our country, people that are proud of who we are.
Vi är Amerika-älskarna som är stolta över dem vi är, sa Mark Hole. Och Donald Trump, sa han, det är vår president.
Well, he's helping us blue-collar workers, the ones that's backbone to this country, to really be able to live, you know.
Han hjälper oss knegare, vi som är landets ryggrad, och leva. För, sa Mark Hole, där i arenan i Charlotte, dit han kört de 10 milen från Hickory vid Appalachernas östra sluttningar. Landet han bor i idag är ett land som han knappt känner igen.
We was just talking about that very thing at work the other day. That, you know, all you hear is what's going on with the Hispanics, what's going on with the blacks, what's going on with the browns and whatnot. And they was just saying, you know, whites are the minority now.
Vi pratade om det på jobbet häromdagen, sa Mark. Om alla svarta, bruna, Hispanics. Hur vi vita nu är en minoritet. Vilket är en sanning med modifikation. Idag är ungefär 60% av USAs befolkning icke-hispanic vit, som det heter med de där census-siffrorna. Men det är sant att den siffran beräknas falla under 50% inom ungefär 25 år.
I don't know what we're ever going to do to change that. I don't know if Trump can change it. I kind of doubt it because we're here and we're living there. But I do like his immigration laws. I do like his wall building. You know, we've got enough in here, really.
Ja, Mark var osäker på om Trump skulle kunna hjälpa till att återställa de verkliga Amerika-älskarnas USA. Men han var säker på att Trump var den som åtminstone skulle kämpa för sådana som han med sin mur och sina immigrationslagar.
Ja, och det jag tyckte var slående där på Trump-mötet, det var hur positiv känslan var. Alla de här nästan uteslutande vita amerikanerna som kände att vinden hade vänt och att de nu hade sin man i Vita huset. Och att han så gott som säkert också skulle vinna valet i höst.
Ja, och just den här känslan av utsatthet och i viss mån revansch, den tog vi med oss när vi satte oss i bilen och körde upp mot de Appalacher som Mark Hole hade kommit ner ifrån.
Men Ivar, det fanns ju en anledning till att vi var på väg just dit.
Ja, vi hade ju förstås gjort en massa research innan vi åkte till USA. Och en av de saker som vi hittade handlade om den där censusfrågan om folks ursprung. Ett av svarsalternativen på den där frågan är bara American. Alltså att man inte vill peka mot något annat land någon annanstans. Det rör sig om drygt 20 miljoner amerikaner som väljer det här, bara amerikan. Och det har länge setts lite som ett politiskt ställningstagande, som ett uttryck för en slags nationalism i förhållande till den här andra idén om en melting pot, en smältdegel bestående av folk från massa delar av världen. Och när vi letade bland de här siffrorna så hittade vi det område i USA där den största andelen, det handlar om 80%, uppger bara amerikan som sitt ursprung.
Det är bultande hjärtat i den vita amerikanska själen. Ja, eller typ så i alla fall, var väl så du sålde in den här reportageresan som vi skulle göra.
Ja, det här stället visade sig i varje fall ligga i Appalacherna, i den östra delen av delstaten Kentucky. En kommun som heter Owsley County och en stad som heter Boonville.
Och när vi körde där bland de mjuka kullarna som snart blev brantare, ja, då blev det också tydligt att det här är kolland.
Och sen ser det väldigt tydligt att de har skurit vägen genom berget, hur viktigt kolet är här. För att bergen är ofta helt svarta.
Ja. Ja, men det ser ut som någon har skurit med kniv genom liksom en riktigt bränd stek. Olika färger av grått och brunt och svart.
Vi närmar oss i varje fall gränsen mellan Virginia och Kentucky. Och är uppe i Appalacherna nu alltså. Och är på väg mot Boonville. Men vi ska göra ett stopp på vägen. Vi kommer passera staden Whitesburg som ligger på väg mot Boonville. Vad ska vi besöka där?
Det här dök ju upp lite nu. Du helt plötsligt hade ett S i skjortärmen att det fanns en radiostation som ägnar sig åt, om jag har förstått det rätt, den musiktradition som är stark här. Som inte jag vet så mycket om. Men eftersom vi inte heller vet så mycket om den plats vi ska till, så tänkte vi då att då kan vi ju stanna och prata med några kollegor här och få lite tips hur vi ska ta oss fram i Appalacherna.
Okej, då. Ja, 45 minuter typ.
Så gick vi genom en korridor mot musik som vi hörde. Vi kom till en glasdörr och en studio bakom där en man och en kvinna i övre medelåldern satt och sände ett countryprogram bland stora högar med CD-skivor. Och de liksom vinkade in oss i studion som om de visste precis vilka vi var som skulle komma.
Have a good day. Thank you very much. Bye bye. Hey.
How are you?
How are y'all doing?
I'm Robin. Nice to meet
Perfect
you.
Perfect. Nelly Linda Bartley.
And what was your name?
Bartley. See you all.
Thank you.
Hi. I couldn't turn his name.
Ivar.
I like it loud.
Men det kan vara värt att påpeka här att Wendell och Linda Bartley, de hade inte en aning om vilka de två svenskarna som plötsligt dyker upp mitt i deras radiosändning var.
Now who are you all?
We are Swedish Public Radio.
Swedish Public Radio?
Yeah.
Yeah, I called a short while ago. I spoke with someone at the
upstairs.
Public Affairs Radio.
Okay. Yeah.
Det visade sig nämligen snart att den som jag ringt och stämt träff med var någon helt annan.
Men det verkar inte spela så stor roll för Linda.
The time is 10:47 on the Bluegrass Patches show and you've got...
Hon drog igång en låt till och meddelade för lyssnarna att hon fått in gäster i studion.
Now we've got some guests in the studio. We're going to be talking to in a minute. We'll always love to have live guests on the Bluegrass Patches show.
Och medan jag avvek för att hitta intervjupersonen som vi faktiskt hade bokat, så blev du kvar där, Robin, i radiosändningen.
Ja, och jag kan säga att det blev en av de mer speciella sändningarna som jag någonsin medverkat i faktiskt.
Tell me if it's too loud or too low.
It's good. Good. It's great.
Good, great. We've got a very special guest in the studio and we're glad to have him with us today.
Linda, hon försökte nämligen intervjua mig om vad vi spelar för musik här på Sveriges Radio, vilket ju egentligen inte jag hade så där jättemycket att säga om.
Nej, det är inte riktigt det vi håller på med här på Konflikt.
Nej. Och jag försökte istället förklara för Linda varför vi kommit dit. Alltså för att så många där kallar sig för bara amerikaner, vilket hon inte hade så jättemycket att säga om.
But this is actually the place where most people say they're just American-American.
Uh-huh. Right. That's great.
Yeah.
Well,
Och till slut blev det istället så att Linda började berätta sin egen livshistoria. Där, i direktsändning, det sändes rakt ut och pågick över en halvtimme. Och om jag ska sammanfatta det hela så kan man säga att det handlade mycket om hårt arbete och kol.
I've worked all my life. I've enjoyed working.
What did you do?
I flipped a lot of hamburgers. But,
medan hon själv vänt hamburgare hela livet, som hon uttryckte det, så har männen i familjen arbetat i kolgruvan.
It gets in their blood, I guess. My dad, he loved coal mining. He loved it. He said he could go in there and take a nap. I don't think I could do that, but...
Pappa älskade gruvan så mycket att han kunde sova middag där, berättar hon. Men gruvan tog också hårt på hans lungor.
And of course, you know, it's hard on the lungs. But, you know, if there's no factories, if there's no jobs available, you gotta feed your family, right?
Men vad gör man? Det finns ju inga andra jobb här omkring, säger hon. Och nu hoppas hon att president Trump ska återuppliva kolindustrin så som han lovat.
We just have to take it one day at a time. It's about all we can do.
Så kommer Linda på att vi faktiskt är i direktsändning och att det här är ett musikprogram.
You go ahead and talk. You're on WMMT 88.7. Oh, I love it.
Yeah. What do you think it is about this place that has created so much music?
Really, it's just mountain soul. I don't know really how I could explain it to you. I think it just touches the very heart of your soul.
Soundet vi har här i bergen, det är som att det rör vid ens själ, säger hon.
there's nothing like it for me. My husband there, Wendell Bartley, he loves music as well as I do, or probably maybe just a teeny bit more, not much more.
Och min man, han älskar musik ännu mer än mig, säger Linda och pekar på Wendell där på andra sidan studiobordet. Men han sjunger nästan aldrig längre.
Yeah, he doesn't sing a lot anymore. He has those allergies really, really bad.
Han har så svåra allergier. Det är väl något i luften, förklarar hon. Men idag bestämmer sig Wendell för att sjunga ändå. Han går fram till mikrofonen i slutet av vårt samtal.
Try to see what we can do with it today, especially for you.
Thank you so much.
Talk about suffering here below, let's keep following Jesus. Talk about suffering here below, let's keep following Jesus. Oh, can't you hear it, Father? And don't you want to go and leave this world of sorrow and trouble here below?
Ja, samtidigt som du satt där, Robin, i direktsändning och lyssnade på Wendells sång, så gick jag en trappa upp där den här kombinerade radiokanalen och mer allmänna kulturcentret som heter Apple Shop, som jobbar med att bevara den lokala kulturen, kan man säga, med musik, dokumentärfilm och radio, där kontoret finns.
My name is Herbie Smith and I'm one of the filmmakers here.
Där fick jag träffa en av Apple Shops grundare.
My dad worked in the coal mines. My grandfathers did. My brothers. I made films.
Och Herbie Smith berättar om en region med djupa, månghundraåriga rötter. Den första riktiga frontiern, gränsbygden, där de vita européerna började tränga in i Amerikas inre. Något som, säger han, speglas i musiken.
We have traditional music that really came out of that whole frontier experience. The banjo that's played a lot here still actually came from Africa.
Musiken här, den kommer ur den där nybyggartiden med banjon från Afrika, fiolen från Europa, mandolinen från Balkan.
So there was a mixture of sounds that traditional ballads and other things that also merged with the sounds of the native people.
En blandad musik som även har inslag av ursprungsbefolkningen, de indianer som ju levde här när européerna kom. Och det, säger Herbie Smith, kan höras än idag.
Especially in the churches here, the older churches, they sing in a way that really reminds you of I'll just a little song would be in the dear. And you know, we really learned to live here from the native people. Our diet is mainly the things that native people raised here for centuries before the white people came.
Vi lärde oss leva här av indianerna, säger Herbie Smith, att odla majs, tomater, potatis. Ja, berätta för honom att vi ska vidare upp i Owsley County till Boonville och undra vad vi ska tänka på. Och Herbie Smith berättar vad som inte finns där.
One of the things that happened here was that there was coal mining, large scale mining came here. It didn't happen in Owsley County because the seams of coal aren't the same there.
Herbie Smith berättar att kolet, som ju nu ofta beskrivs som en krisindustri, en industri som Trump ska rädda och som under hela 1900-talet varit helt central för Appalachernas ekonomi, att den industrin aldrig nådde Owsley. Så om Whitesburg är en fattig stad så är det mycket värre i Owsley. Många har känt sig tvungna att ge sig av, flytta till större städer. Men kvar finns, säger Herbie Smith, den särskilda, djupa, historiska relationen till platsen som gör att många ändå stannar. Så dokumentärfilmaren Herbie Smith passar på att skicka med oss en fråga. Varför de är kvar?
They have a different relationship to the place. They just feel like it's home. And I would ask the people you meet, why have you stayed here?
Stop.
Ja, så lämnade vi Apple Shop och satte oss i bilen för att köra vidare. Men vi slog förstås på radio.
Nu börjar det bli brant här. Det börjar bli brant och vägen börjar bli lite sämre. Det är tur att vi kom hit inte för en månad sedan. Ja. Det var snö och sådär. Det var fan att läskigt att köra här på riktigt.
Och plötsligt hör vi Linda tacka sina nya friends from Sweden.
It was so friendly and nice. I just was glad to have them. I hope they'll come back again. Yeah, I just hope they'll come back and see us again.
Yeah, he says they will.
Yeah.
Ja, vi körde vidare där på den allt smalare vägen. Passerade bland annat en lång begravningsprocession med en polisbil, en rikt utsmyckad likbil och så en lång rad med efterföljande bilar. Och strax därefter några fångar som stod i ett dike.
Vad var det där vi körde förbi precis? Det var en polis, en kvinnlig polis, och så på led stod det 5-6 män i såna här vit och svartrandiga overaller som i Lucky Luke. Jag tror att de var ute och skulle städa vägar och vägrenar och sådär. Det är väl sånt man brukar göra med fångar här. Ja. Orangea västar hade de också ovanpå sina lackluckkläder. Det var liksom en modern version av det.
Ja, man måste ju tänka på trafiksäkerheten. Nej, men det var spännande.
Ja.
Så till slut kom vi fram till Boonville.
Alltså den lilla huvudorten i Owsley County. Ett slags centrum för den vita amerikanska identiteten.
Ja, och jag gick genast för att träffa Sue Christian.
Hello. Sorry, I'm so late.
That's okay. No worries.
Familjerådgivare på den lokala skolan, men också eldsjäl i projektet att rusta upp den sedan 35 år igenbommade lokala lilla biografen.
Yeah. You've had a long ride. Yeah. It was nice though. The sun is shining and yeah.
Medan hon och jag promenerade genom stan mot bion, berättade Sue Christian om vad det här är för ett ställe.
We're very close knit here and we're very protective of each other. And so that's Owsley to me.
Ja, Owsley, Boonville. Det är hemma för Sue Christian. Ett litet ställe där alla känner alla och grannarna ställer upp för varandra.
We're not very diverse as far as ethnicities go, but we're very diverse socioeconomically. And we have a lot of poverty here. Generational, a lot of it is. Yeah. A lot of it's generational poverty.
Det är alltså en plats där rötterna är djupa, där så gott som alla är vita, mer än 95% faktiskt. Och där fattigdomen är stor. Och även den går tillbaka generationer. Väl uppe vid biografen, intill landsvägen som går rakt genom stan.
Five and a half years. I'm sorry that's so loud. Everybody around here has a big trip.
Förklarar Sue Christian den där känslan av att vara en verklig amerikan. Som hon helt skriver under på. Hon har själv valt just det där svaret när hon fått frågan. Med en blandning av stolthet, bitterhet och revanschlusta. Hon tar sin dialekt som exempel.
One of the things that I faced a lot when I lived away from here was, you know, my dialect doesn't always, they don't always say, oh, well, you're a genius, you sound like a genius. But a lot of people will subtract IQ points just basically because of the dialect that you have.
Många tror att man är dum när man pratar så här, säger Sue Christian, som själv bott i Florida innan hon flyttade hem igen. Men, säger hon, dialekten är faktiskt något att vara stolt över. Något som visar på hur djupt historien går här.
Because we were so isolated, this dialect hung on for a long time, a lot longer here. And I want our kids to understand that this accent or dialect is very close to the Scotch-Irish English language that was used when they moved to Appalachia. Don't be ashamed of this dialect. Your ancestors gave you this.
Enligt Sue Christian är dialekten som talas i Appalacherna, tack vare de djupa historiska rötterna och hur isolerat området varit. väldigt likt det uttal som de tidiga nybyggarna hade. Något att vara stolt över, men som många i resten av USA istället skrattar åt. Och den där känslan av att vara bortglömd.
We kind of feel like the flyover country that's been forgotten about.
Att vara en del av landet som man bara flyger förbi. Att ha en kultur, en religiös tro, ett språk, en uppsättning värderingar som ignoreras. Det är en stark känsla här. Men det är också där som Donald Trump, som fick 84% av rösterna i Owsley i valet 2016. Det är där han kommer in.
It's like self-care. If you don't take care of yourself, you can't take care of anybody else. And I think that that's kind of what we see and hear from, you know, Trump's administration. Is like we need to take care and make sure that we take care of us first so we're able to help other people. Like what traditional Americans feel.
Ja, Sue Christian ser en president som sätter traditionella amerikaner först, vilket hon menar är nödvändigt för att sen kunna hjälpa andra. Ja, hopp, förtvivlan, identitet och politik.
Och så fattigdom. Och den riktiga fattigdomen, den fick vi ju uppleva först lite senare, Ivar.
Ja, precis. I utkanten av Boonville, ett par kilometer längre ner längs den där trafikerade landsvägen, där kom vi ju till La Rose, en samling på kanske 30 trailerhem som låg som utslängda i en liten dalgång.
Och där var verkligen fattigdomen som ju Sue Christian pratade om väldigt, väldigt påtaglig. Vi stannade vid en yard sale, alltså en loppis, som i ärlighetens namn mest var skräp. Bland annat hade de en fullkomligt kvaddad bil.
Driving through the United States, talking to people.
Och där hittade vi en ung man som stod på en sån här trappstege och försökte laga en fritt hängande elledning med hjälp av bara en rulle silvertejp.
What happened to the cable?
I think it overloaded, the breaker overloaded. They had too much plugged in on this one thing. We had to replace the breaker and
so what do you have plugged in then?
Ja, den där ledningen, den gick mellan en liten husvagn och det bara marginellt större trailerhuset. Det här såg väldigt hemmagjort och kanske inte helt lagligt ut. Men vi var nog mest oroliga att mannen som stod där på stegen skulle få en stöt och flyga av.
Ja, det såg inte alls bra ut. Och han såg inte heller ut att må helt bra. Men han hade inget emot att prata med oss och han började med att berätta om drogerna där.
Eastern Kentucky's been hit hard with like the drug epidemic the last, 50 years I guess. Bad, heavy, you know, and,
ja, han förklarade att droger länge varit ett stort problem här i östra Kentucky och att det fått resten av USA att glömma vad det här stället egentligen handlar om.
It's more or less resulted in people really forgetting the roots and actually, you know, what this area was about and how it came about to work.
Man har glömt rötterna, historien och fokuserar bara på det negativa som han i och för sig var väldigt medveten om. Så du, Robin, frågade honom den där frågan vi fick med oss från radiostationen.
So why do you stay here?
Well, that's a good question. Family roots, and I've tried leaving a couple times and get like I moved to Ohio a couple times.
Ja, han svarade att han faktiskt försökt flytta ett par gånger därifrån till Ohio, men att det var så rörigt där och att han längtade hem.
Not really having a whole lot, and you get down in a place like that and everything's just so busy and stuff. I just get to missing home and like my family and stuff, and it may not be the right choice, but it's always brought me back here.
Men han var, precis som Sue Christian, helt säker på att Donald Trump kunde hjälpa sådana som honom.
Yeah, definitely. I mean, Trump, you know, he's the president of the US, you know, he's got the man, he can do, you know, whatever, pretty much, you know.
Trump, sa han, har makten att göra det som måste göras. Men att det faktiskt inte hänt så mycket här i Kentucky, att Owsley fortfarande är lika fattigt och att Trumps skattesänkningar mest gått till redan rika amerikaner. Det, sa mannen på stegen, det beror nog på att Trump inte riktigt fått reda på hur illa det faktiskt är i LaRose.
He could definitely, you know, help us in a lot of ways, you know. He's got the means of it and, you know, the ability. So, you know, with that being said, it's just, you know, being brought to his attention and maybe him potentially, you know, getting to, you know, on it. So.
Ja, intervjun började ta slut och vi gjorde oss redo att gå. Men då fick vi reda på hans namn.
Neil Young.
Neil Young?
Yeah.
Like the singer?
Just like the singer.
You're kidding?
No, my dad, that's who my dad named.
Ja, döpt efter sångaren Neil Young. Men inga av hans 12 syskon hade rockstjärnenamn.
No Bob Dylan.
No.
You're the only rock star, right?
Yeah, I'm only rock star. I've got a lot of kicks out of that growing up, you know. But
that's pretty good.
Yeah, that's my name, guys.
Good luck to you with the electricity, eh?
Yeah, and be careful, man. I don't want to see you.
Yeah, I will.
Ja, Owsley County. Denna plats där man alltså tycker sig representera något äkta amerikanskt. Den vita nybyggarandan. Ett ärofyllt förflutet som glömts bort, som ignoreras. Men som nu ska räddas, återerövras med hjälp av Donald Trump.
Ja, och så fanns det ju ytterligare en aspekt av det där. Boonville heter just så för att det sena 1700-talets mest berömda amerikanska nybyggarhjälte Daniel Boone, som utforskade och trängde sig allt längre västerut. Han ska ha slagit läger där en gång, vilket jag kan säga att det var ingen liten sak för dem som bodde i Boonville.
Nej, och när vi gick in på Boonvilles enda restaurang, Old Bus Stop Diner, och började ställa fler frågor om historien, då träffade vi en person som verkligen förkroppsligade det där arvet. En stor man med en stor mugg kaffe som satt i ett hörn. Han hette Lowell Morris, var skäggig med några få tänder kvar. Folk där kallade honom deras lokala historiker. Och du, Robin, verkade klicka med honom.
Ja, han var liksom rakt på sak på ett sätt som jag gillade. Fast riktigt nyfiken på Lowell, det blev jag när han berättade att han är i rakt nedstigande led släkt med de första bosättarna där i Boonville, familjen Moore, som slog sig ner och döpte stan efter Daniel Boone.
Really?
Yeah. Oh yeah.
So you go back to the
I
first settlers?
I go right
settlers.
Back. Sure do. Absolutely.
Uh-huh.
Yeah, I do. Go right back to the first one.
Och han pekade ut fler ättlingar där inne på restaurangen. Yeah.
They're all over the place here. Let's see. Yeah, right there's a boy akin to him. A boy right there. Yeah, he goes back to him.
But do you think this history, do you think that is related to the fact that many people here, when they do the census, they put American?
Yeah.
Do you think those two things are connected?
That's right, yeah. I'd say it is, yeah. I'm proud to be one of them people, absolutely. It's like a brand new earth, you know, back in them days. Yeah, they made it good.
Ja, Lowell var stolt över sina förfäder som skapat sitt liv i en helt ny värld. Och trodde att det var en av förklaringarna till att många där fyller i bara amerikan i folkräkningen. Och han bjöd med mig och åka och titta på den stora stenen, som han sa.
Right here is where James Moore lived, right there in a cabin.
Från sin gamla pickup pekade han ut platsen där hans anfader James Moore byggde den första stugan på 1700-talet. Nu står ett annat hus där, men då var det vildmark.
It's a beautiful place.
It is.
And we'll get out right here and walk out there.
Och framme vid kyrkogården på en kulle ovanför den lilla stan.
Right there it is.
Där står den stora stenen.
Says Moore, first settlers of Boonville, CA 1790. James Moore and Eleanor Hamilton.
Där ligger de alltså, Lowells förfäder. Mot stenen står en sliten amerikansk flagga lutad.
1769-1835. Son, James Moore and Elizabeth Morris.
Men också Lowell Morris, visar sig, är bedrövad över vad det blivit av det här stolta arvet.
Yo, I've dug graves in here. A lot of graves.
You have?
Yeah.
Det är tydligt att han som jobbat som dödgrävare och vaktmästare här på kyrkogården känner starkt för platsen. Och när vi går tillbaka till bilen pekar han på en stor grav och berättar med bestörtning vad som hände där under ett av hans arbetspass för ett par år sedan.
I want to tell you a story about this mausoleum you see there. There's a lady buried in that mausoleum. And she's buried with her jewelry.
Där ligger en dam som begravdes med sina smycken på. Hon tillhörde en familj med pengar. Mannen drev byggfirma, berättar han.
So there's a bunch of thugs, meth heads and so on. They come over here and they busted that mausoleum open. Got the casket out and got her body out. Pulled her rings off, pulled her fingers off and everything. Left her laying there beside that mausoleum.
Ja, ett gäng ligister. Knarkare kom på natten, fick ut kistan, slet av ringar, slet av hela fingrar och lämnade henne där på marken bredvid graven.
And I had a cruiser and I'd drive around here but I didn't drive that night.
Jag brukar köra den där rundan på mina nattpass, men jag gjorde inte det den natten. Fruktansvärt, säger Lowell.
Terrible.
Yeah.
Bad thing.
So do you want to show me the banjo?
Yeah, I'll go up show me. Yeah. Rusty, this boy here wants to come up and hear us pick some from Sweden Radio. You hear me? Hello?
Vi åker mot Lowells sons hus som ligger lite utanför stan. Det är där han har sin banjo. På vägen pratar vi politik.
But now... Everybody around here will battle vote for Trump. Sure will.
Lowell kommer rösta på Trump, liksom de flesta här.
He's got a bad mouth. He says stuff he shouldn't say.
Han är ful i munnen, det gillar jag inte. Men muren är en bra idé, tycker han.
But to you living here, I mean, hardly any immigrants come here. Why do you care about closing the border?
Well... You know we can't feed all them people. We're in bad enough shape anyway here.
Vi kan inte ge mat till alla de där andra människorna. Du ser ju vilket dåligt skick vi är i här redan som det är, säger han.
This boy here, I raised him now. He had mother and dad died. I took him in, sent him through college and made a school teacher out of him. Sure did, he's a good man.
Så går vi upp på vinden hemma hos Lowells adoptivson Rusty.
No, not. Dog,
som han tog hand om efter att hans föräldrar dött och gjorde en lärare av, som han uttrycker det. Det visar sig dock att Rusty inte jobbar som lärare för tillfället. Han har problem med alkoholmissbruk och psykisk ohälsa och sitter på vinden och dricker läsk ur en stor plastmugg. Nu ska vi spela traditionell bergsmusik, ropar Lowell. Och jag ska sjunga som min gamla gubbe har lärt mig.
And I sang in the same voice that the old man taught me to sing.
Mm. Och medan jag sitter där på vinden och lyssnar på Lowell som tar upp banjon och sjunger, ackompanjerad av adoptivsonen Rusty på gitarr. Så tänker jag på förfäderna, nybyggare som slagit sig ner här och kämpat. Och stoltheten som många känner över det fortfarande. Men jag tänker också att det måste skava någonstans. Vetskapen att före dem så bodde det ju andra amerikaner här. De ursprungliga. Och jag frågar Lowell om det där mellan två låtar.
I mean, being a descendant of some of the first settlers, do you feel a responsibility to what happened to the Native Americans?
No, I don't. It's beyond my control. Yeah, it was, but I'm not saying it's right. But it don't bother me any.
They had a Bible in one hand and a gun in another. They killed them. They just took their land. I was watching the thing the other night, and they had all this land. And
yeah, like you say, it's not right to do that. I don't believe it.
Ja, så som de behandlade indianerna, det var fel, säger Lowell. De dödade ju indianerna med en bibel i ena handen och en pistol i den andra, fyller Rusty, som sett en dokumentär på tv om det här nyligen. Men, fortsätter Lowell, å andra sidan.
But right on the other hand, if they hadn't have done it, what would it ever amounted to? They had no education, they were savage people. There never been a Cincinnati. Never been nothing if it hadn't have been took over by the white people or the people, English, whatever. That's one way I look at it. But
yeah, they just.
I don't believe they should have murdered them. I sure don't.
Om inte de vita, eller ja, engelsmännen tagit över, så hade det aldrig byggts något Cincinnati. Ingenting, säger Lowell, och kallar indianerna nedsättande för vildar. Men likväl så var det fel att mörda dem, konstaterar han.
Now here's one of the old dance tunes called Going Up Cripple Creek.
Ja, dagen efter satte vi oss i bilen igen och lämnade den här bortglömda nybyggarplatsen där man hoppas på en renässans, lika mycket identitetsmässig som ekonomisk. Och körde ner från bergen, men den här gången på den västra sidan, där de stora slätterna börjar. De öppna vyer som sträcker sig bort mot klippiga bergen, Kalifornien och Stilla havet. Där den amerikanska expansionen, erövringen, fortsatte efter att man passerat Appalacherna och lämnat Lowells förfäder kvar.
Och även de slätter dit indianerna ju i första hand tog sig efter att de tryckts västerut av de första bosättarna. Men det kom ju fler bosättare. Och även Daniel Boone, den där pionjären som gav namn åt Booneville, han tog sig ner där från bergen och fortsatte att upptäcka land som redan var bebott.
What is the sound?
That's a rock quarry. And you're hearing their conveyor belts. They're digging into that mountain.
Och vid Kentuckyfloden, ett par mil utanför halvmiljonstaden Lexington, så träffade vi lokalhistorikern Harry Enoch som specialiserat sig just på Daniel Boones liv och den tid han verkade i. Nere vid flodbanken som var täckt med torra löv så fick vi mitt emot vad som nu är ett stort stenbrott se ett minnesmärke efter hjälten Boone.
And so that's the historic marker commemorating the kidnapping.
Ja, just det. En skylt till minne av kidnappningen av Boones döttrar.
Sunday afternoon in July 1776, his daughter and a couple other little girls got in a canoe and were floating down the river.
som var ute och paddlade kanot en dag när fem Shawnee-indianer dök upp.
Five Shawnee waiting there in the bushes. They'd been watching the fort and they started watching these girls drifting by. And then they saw their chance and they rushed out in the water and snatched them.
Men Boone lyckades återta sina döttrar några dagar senare, berättade Harry Enoch. Och den här historien, den har fått en central plats i amerikansk kultur. Återgiven i ett antal böcker, filmer och konstverk.
It's really the kind of heroic American story that people love. And it's survived these 200 plus years.
En sån där amerikansk hjältehistoria som folk älskar, konstaterade han.
I just imagine there must have been plenty of similar stories about Shawnees doing heroic things.
We don't know their stories.
Men Shawnee-indianernas historia däremot, den är bortglömd här omkring. Alla försvann. Där deras sista by låg går det nu en motorväg. Och det finns knappt något nedskrivet om dem, förklarade Harry Enoch.
And that's one of the problems is they left very few traces. They left no written history.
Och när vi kom hem till Harry Enoch slog oss ner i soffan i vardagsrummet, där i hans hus med utsikt över den vida slätten, så pratade vi mer om det där, om den vita mannen, historien och vad han själv som historiker och vit amerikan tänker att man kan dra för lärdomar av det för att förstå spänningarna i dagens USA. Och han utgår från Daniel Boone när han resonerar.
1775 is the year he came here, and for the next 15 years, they say 200,000 people came through the gap into Kentucky.
Den värld som skapades här när 200 000 människor på 15 år trängde genom passet i jakt på odlingsmark, det var den vita mannens värld. Svarta slavar blev en central del av ekonomin. Och en av anledningarna till att Appalacherna, som vi kört igenom, att det är så vitt nu, det är att när slaveriet upphörde så fördrevs många av de svarta som faktiskt bodde där tidigare. Vissa med våld och deras hus brändes ner, andra lämnade därför att segregationen var så hård, berättar Harry Enoch.
In the other places it was just serious segregation. So the only places blacks could get jobs were in service, being laborers on farms, doing people's laundry or being their maids. There's really no way to get ahead with that kind of segregation.
Det fanns inga framtidsutsikter för svarta. Och även om det har blivit bättre nu, så tar vi fortfarande små steg framåt.
But we're still making steps. Still got a ways to go. And again, it's because, you know, whenever we made these improvements for them, they were still starting from behind.
Och det är i det sammanhanget som det finns en oro bland vita amerikaner nu, säger lokalhistorikern.
So it was a white man's world, and there are many whites, I believe, who feel threatened by the fact that they're no longer going to be in charge. They're no longer going to be the ruling element. I think that's what propelling much of the current craziness in the US.
Det är den där känslan hos vita, att man håller på att tappa kontrollen. Det är det som skapar mycket av den galenskap vi ser i USA idag, sa alltså Harry Enoch.
Vilket för oss mot nästa del av den här serien om vem som är amerikan.
Yeah, but to me, man, you know, it's still slavery in Charlottesville.
Vad händer när idén om vithet, om ett land upptäckt och byggt av vita europeer och en revanschlusta som vi hört om i dagens program bland en del av de vita amerikanerna? Ja, vad händer när det möter de andra?
Precis, de forna slavarna, de nya invandrarna, minoriteterna. och en intensiv vilja att ta plats på lika villkor.
United States is a country of immigrants. So
vi kör mot Charlottesville och vi kommer dit i konflikt om en vecka.
As well, my mom, if she goes to work, you know, I never know if it's going to be like the last time I see her. If a police pulls her over, are they going to go take her away?
Elin Hagman hade mixat det här programmet. Tack också till Ulrika Bergqvist och Anja Salberg som hjälpt oss att hålla en röd tråd.
Och vi heter Robin Olin
och Ivar Ekman.